Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vill du sitta så framåtlutat?
Nej, egentligen inte.
Nej, men
så dra, då skulle jag vilja
om
ha
du flyttar från stolen tror jag det är lättare. Ja, precis.
Sådär kanske.
Sådär.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Innan vi kör igång ska jag tipsa dig om att gå in på Instagram så kan man se lite klipp och bilder från podden. Fredrik Hilleborg vid micken och idag sitter jag med en bok i min hand som jag har läst som heter Happy Happy. 5 steg för att komma överens med vem som helst. Jag sitter mitt emot författaren Lars Johan Åge. Välkommen!
Tack!
Innan vi ska prata om det här spännande ämnet så får du gärna presentera dig.
Ja, idag är jag faktiskt professor i förhandling. Och det är ju alltså ett ämne som jag verkligen tycker är aktuellt och som jag brinner för i olika sammanhang.
Mm.
Att komma överens med andra människor helt enkelt.
Mm. Vart då någonstans?
Jag har doktorerat på Handelshögskolan i Stockholm och idag är jag professor på Högskolan i Gävle i förhandling.
Det är ovanligt.
Ja, ovanligt. Jag är Sveriges enda professor i förhandling faktiskt.
Ja, du har förhandlat till dig den.
Förhandlat till med en bra professor.
Vi kanske ska börja i den änden, för Happy Happy handlar om förhandling. Men vad är begreppet? Vad står det för egentligen? Happy Happy.
Happy Happy står för att komma överens så att båda parter känner sig nöjda efteråt. Så egentligen så handlar det om ett, det är som kan man säga ett hållbarhetskoncept.
Väldigt bra.
Vi matas ju hela tiden idag med bilder av hypermaskulina förhandlare i media som Donald Trump eller Boris Johnson. Och vi ser ju också hur följderna blir av till exempel en sån som Brexit. Där man egentligen har gjort allting fel från början förhandlingsmässigt. Men också i vårt vardagliga liv. Jag har studerat gisslanförhandlare hos FBI i många år. Och det är precis samma principer och samma framgångsfaktorer där. Mm. Egentligen som det är i Brexit. Fast på ett litet annat sätt. Men egentligen faktorerna är de samma.
Just det, man kan både zooma in på det lilla, relationer och på det stora.
Exakt, och att komma överens med andra, det handlar egentligen om samma saker hela tiden.
Mm. Du nämner i början också så här, skillnaden mellan happy happy och win-win.
Ja, precis. I min forskning så win-win är ju någonting som alla känner till.
Mm,
det är någonting som man hela tiden stöter på när man är ute och föreläser och sådär. Samtidigt så är jag inte helt förtjust i det. Jag gillar det egentligen inte.
För att?
Det låter ju som man mäter någonting i en viss tidpunkt. Jag vann det här, vad vann du för någonting?
Ja.
Så stoppar man i handen i byxfickan och så går man därifrån. Så funkar det ju inte.
Ja,
idag så, det funkar kanske när man var barn och skulle dela upp lördagsgodiset. Då mätte man. Så här mycket får du, så här mycket får jag. Sen är det färdigt.
Mm.
Men så funkar det egentligen inte i verkligheten idag. Tycker jag. Idag är ju fokus mer på hållbarhet, långsiktighet, relationer och alla förhandlingar sker ju i ett sammanhang som man måste ta hänsyn till. Så ja, då tycker jag happy happy passar bättre för det sätter fokus på nöjdheten. så att du är nöjd. Och vad du är nöjd av, det behöver ju inte vara att du får hälften av det vi har på bordet.
Nej.
Det kan vara något annat, eller hur? Och det är det som är fokus. Och då gäller det att ta reda på, vad är det som gör dig nöjd egentligen?
När vi, om vi två förhandlar, ja.
Ja, precis.
Och det får bara sticka in. Du nämner ju också med win-win, kopplat till att man liksom ska vinna någonting. Att inte det heller behöver vara i fokus.
Nej, precis. Det,
det tycker jag är intressant.
Om en ensamstående mor så går in till sin tonåring och förhandlar om tv-spelandet på kvällarna, så kommer ju inte det resultera i att de går ut med en medalj, eller hur? Det är ju inte så. Funkar ju inte så.
Nej.
Utan det handlar ju om att hitta någonting som är en långsiktig lösning som båda parter kan känna sig någorlunda nöjd med då.
Ja.
Och som är hållbar på sikt. Och det har ingenting med att vinna att göra.
Nej. Men skulle du säga att det är mer liksom en inställning eller en filosofi? Eller?
Ja, det är både en filosofi, men sen är det också en praktisk. Jag, i min bok Happy Happy, fem steg att komma överens med vem som helst, då, där skissar jag på fem steg.
Mm.
Jag har alltså gått igenom forskningen då i alla experiment och så som man har gjort inom olika discipliner, vilket är ganska många, inom beteendevetenskap, sociologi, psykologi, ekonomi och så vidare. Och så har jag sammanställt och försökt förenkla alla de här framgångsfaktorerna och kokat ner dem i fem steg då, som vem som helst kan ta till sig och förstå.
Mm.
För att de här experimenten och sånt, de är spridda i tusentals olika artiklar och så, och det är svårt att greppa. Men i det här materialet så finns det mycket ändå som är väldigt intressant, som inte folk känner till och som kan skapa en högre livskvalitet om man känner till.
Mm. Ska vi kan börja prata om den första.
Ja. Första steget.
Humöret.
Humöret, ja. Steg ett i den här boken, det är ju positiv känsla. På forskningsspråk då så kallar man det för positiv affekt. Det här är rätt intressant, va? För att på 70-talet började man studera det här inom förhandlingsforskningen. Och då parar man ihop människor som fick sitta och förhandla om olika saker. På den tiden kunde det vara som bilar, bilköp eller skrivmaskiner eller tv-apparater. Och det visade sig att de som lyckades bäst, för det kunde man mäta, det var de som var på bra humör.
Mm.
När man sen mätte humöret så såg man det tydligt. Ju bättre humör man var på, ju bättre gick det faktiskt. Och det här var ju rätt intressant. Det här var ju innan det här forskningsfältet positiv psykologi hade kommit till, va? Där man har liksom verkligen, där man bara sysslar med det här egentligen. Men när man gjorde det här så upptäckte ju forskarna då att oj, det går mycket bättre om man är på bra humör. Så då ställer man ju sig frågan naturligtvis, varför? Varför går det bättre att komma överens med någon om man är på bra humör jämfört med om man är sur, grinig och krävande? Och då hittar man faktiskt svaret på det också. Det finns någonting längst fram i hjärnan som heter prefrontal cortex. Och det är den smartaste delen av hjärnan. Alla har en sån, utom tonåringar.
Mm.
Eller de har den, men det är inte helt utvecklad.
Den utvecklas sist.
Ja, när man är runt 25 så är den utvecklad. Här då finns alla smarta, kloka egenskaper hos oss som människor. Och när den här delen i hjärnan aktiveras så blir vi mer kreativa. Vi blir mer problemlösande, flexibla. Vi har lättare att lösa sociala konflikter. Vi får mindre tunnelseende. Så egentligen så är det inget hokus pokus. Utan det var bara det att när man är på bra humör, då aktiverar man den här prefrontal cortex då. Smarthjärnan.
Mm.
Så blir man smartare. Enkelt.
Du blir nästan bättre vad du gör när du är på bra humör.
Ja, positiva affekt så att säga. Det är ju grunden tycker jag. Om jag tittar i mitt eget liv och sådär. De dagar jag har positiv affekt, så går ju mitt skrivande mycket bättre.
Mm, precis.
Jag löser ju problem. Om jag har sovit lite, att sova lite är något som direkt sänker den positiva effekten.
Mm.
En FBI-chef som jag jobbade tillsammans med, han sa så här: om du kommer till en plats och inte har sovit 8 timmar, då skickar jag hem dig på en gång.
Mm.
Får inte vara med.
Ja.
Så den här bilden med Bruce Willis som står med en whiskyflaska i ena handen och ringer upp gisslantagaren, den är inte sann, va?
Nej.
Utan, men som sagt, jag märker direkt skillnad själv. Ett sånt enkelt tips då, som att man är utvilad, att man funkar bättre. Och det är ju för att när man till exempel har sovit lite, då är det den här amygdalan, den här reptilhjärnan som kickar igång istället då.
Mm. Man blir lätt irriterad.
Ja, och den är jättebra. Det är den som har gjort att vi klarar oss på savannen när det hoppar fram en sabeltandad tiger. Va? Men det är inte den vi behöver när vi ska komma överens med chefen på jobbet.
Mm.
Utan då behöver vi den andra.
Men kan man inte också tänka om man låt säga att någon vresig chef som domderar och liksom, är det så himla noga för den personen att vara på bra humör. Men Fred, då kanske man inte är ute efter någon happy lösning heller. Någon
nej.
Donald Trump-chef som
ja, precis. Visst. Det här är ju alltså någonting som när man vill samarbeta med folk och få ut det bästa av andra människor i ett samarbete och av sig själv.
Han är nog för sig ingen happy.
Nej, Donald Trump, han går nog inte igång på happy-konceptet.
Nej.
Och vi kan ju också se problemen han får när han inte gör det, höll jag på att säga. Att det blir väldigt mycket, det är väldigt mycket tomma burkar som skramlar mest, kan jag tycka, från ett forskningsperspektiv. Han ger sig in i många, många konstellationer och många möten, men det blir inte så många bra dealer, så att säga.
För många ovänner också.
Han får många ovänner, han bryter många samarbeten.
Mm.
Och listan på bra affärer som han har gjort som president, så att säga, alltså värdeskapande, den är ju nästan tom.
Ja, precis.
Och då är han ändå världens mäktigaste man.
Ja, men precis, så länge man inte frågar honom, han tycker säkert att han... Men har du någon exempel på någon person som du tycker är mer än en happy figur? Om han är så att säga motsatsen.
Ja, lite grann. Angela Merkel är lite mer så. Nelson Mandela var också happy figur. Mm. Det finns ett antal. Alla diplomater egentligen. Alla svenska diplomater egentligen som du tittar på.
Mm. Obama känns som en sån som i alla fall, just det här med humöret. Han verkar ju väldigt karismatisk. Och,
ja, precis. Absolut. Sen är ju politikerna sitter ju alltid fast i sina strukturer ibland. Va? Men... Absolut, det finns många sådana och som har kunnat skapa samarbeten med andra. Och som jag sa, Brexit är ju ett exempel på hur man har gjort fel egentligen från början. Va? Där har man ju gått på den hårda linjen, alltså att gå in i en förhandling och sätta ner foten på en gång och tala om det här kommer vi aldrig gå med på, det här gäller för oss, bara så ni vet, this is it, take it or leave it.
Mm.
Så gjorde man från början. Men det är bara ett problem. Man var den svagare parten. De står för en femtedel av EUs alltså ekonomisk omsättning. De lever ju i sin värld att de är världens nästan största makt fortfarande. Men det de inte har förstått är att idag är det inte länder som är starka utan det är block av olika länder. Och de är ingenting nästan jämfört med det block som de stod emot. Va? Och att då gå in som Donald Trump, det får allvarliga konsekvenser.
Mm.
För det får ju motparten att tappa sugen lite grann på eftergifter och liknande. För det smittar ju, va? Då blir motparten så här, okej, okay, så du kommer här och ska förklara för mig hur det här ska sluta alltså redan nu. Då kan jag berätta för dig att vi ska berätta för dig hur det ska sluta.
Då blir du bemött med det snarare.
Ja, då blir inte jag direkt positiv effekt, va?
Nej.
Utan då blir jag också lite Donald Trump. För det här smittar ju direkt, va? Och det är två Donald Trump som möts i ringen. En är mycket starkare, en annan är mycket svagare. Men den som är svagare inser inte att den är svagare ens.
Mm.
Och nu sitter vi här 3 år senare och det har ju fortfarande inte löst sig.
Den andra delen, det här med att tänka till.
Ja.
Kallar du den?
Steg 2 då, va? Steg 1 är ju det att man har den här positiva känslan. För den gör oss smartare då.
Mm.
Och när vi är smartare då kan vi börja använda vår kognitiva förmåga att förbereda oss lite. För en viktig framgångsfaktor i alla fall när man kommer överens med andra det är att man har tänkt till lite i förväg, förberett sig.
Och det är väl även lätt att tappa det också under. Jag kan ju tänka till innan så kanske jag blir nervös.
Exakt.
Ses och...
Precis, och därför måste man ju ha någon form av idé innan hur man ska förbereda sig. För att bara för att vi har det här i vårt DNA så att säga, bara för att vi är vana, det ligger i vårt DNA att samarbeta med andra, det känner vi nästan. Ja, men vadå? Det är bara att kliva in och ta det på uppstuds, eller hur? Det är bara att snacka på lite, eller hur?
Mm.
Det här är ju en liten villfarelse. Vi är ju både begåvade, men vi utnyttjar ju inte vår fulla potential om vi inte kan ta 2 minuter och sätta oss ner och fundera igenom innan vi börjar. Då går det ännu bättre. Det är som en naturtalang i fotboll som inte tränar. Det är klart, han kommer att lyckas hyfsat kanske, men det går mycket bättre om man får en bra tränare. Så att tänka till eller förbereda sig, det är A och O. När vi väl har liksom kontroll på vår stressnivå och humör, så att säga. Och det kan vi se också, vi kan ju ta Brexit som exempel igen. Va? Det gick ju nästan 9 månader mellan folkomröstningen till att de skulle, så att säga, sättas ner och börja förhandla om artikel 50 som det kallas. 9 månader hade de på sig.
Ja.
Förbereds ingenting. Hade man varit smart där, så har man naturligtvis tagit fram alternativ. Man skulle naturligtvis ha identifierat ett antal nyckelintressenter i EU, och man skulle ha identifierat ett antal nyckelintressenter i England som man har försökt haft en dialog med redan från början. Vilka alternativ kan vi ha? Vad händer om det går så här? Vilket är vårt näst bästa alternativ? Hur ska vi kunna få det här? Alltså, speciellt när det blir en komplex förhandling. Det är en sak, om du och jag skulle ha en påse pengar på bordet här framför oss, som vi har tjänat ihop förra veckan, så ska vi dela på den. Då är det ju liksom, vill man ha så stor del av kakan som möjligt. Och då finns det ju många olika, om du får 70% så kanske jag får 30% då, va? Det kanske jag blir lite småsur, men om det finns ett gott argument så kanske jag kan acceptera det. Eller om jag får 60% och du får 40% så kan det också funka.
Mm.
Men när det blir lite mer komplexa saker, som Brexit, där du har en mängd olika intressenter och du har inte en påse pengar på bordet, då kanske det bara finns en lösning som alla intressenter kan acceptera.
Mm.
Och hitta den, då måste man ju tänka till ordentligt. Och då måste man ju liksom förankra olika alternativ. Då blir det ju liksom en problemlösande process där man måste verkligen kratta gången åt olika håll. Och det gjorde man inte, utan man bara markerade, bara så ni vet, det här är våra bottom lines, vi kommer aldrig gå med på det här, och det här och det här kommer jag heller aldrig gå med på, vad säger ni? Och redan där då så tappar man ju chansen att nå happy, det har ju historien visat sig också.
Ja, men och hur kan man, om man tar det till lite kanske vardagliga exempel, ja. Så hur ska man förbereda sig då?
Det är en bra fråga. Alltså, om vi då förstår att vi måste tänka till, hur gör vi då på ett enkelt sätt? Ja, i boken så skissar jag på en metod som vi med stor framgång har lärt ut, som är väldigt enkelt. Du behöver bara ett papper och en penna. Du drar ett streck på pappret och på ena sidan skriver du vad som är viktigt för dig. Och på den andra sidan skriver du vad du tror är viktigt för den andra.
Mm.
Jag kallar det för en viktighetslista. Och det här, det är hur enkelt som helst. Men det gör att du måste formulera dig på vänstersidan strecket. Det blir som en tabell med 2 sidor, så att säga. Va?
Mm.
På vänster sida så skriver du alltså dina egna viktigheter. Och på den högra sidan så skriver du vad du tror är viktigt för den andra.
Mm.
Det här är busenkelt. Men det kan förändra allting.
Ja, för det, precis. Det låter ju nästan lite för enkelt för att vara sant. Eller för att det skulle göra någon verkan.
Precis. Men om du tänker, jämför det här med situationen att du skulle gå in i ett möte då med en potentiell chef eller en medarbetare eller någonting sånt. Då, och inte har gjort någonting. Du har bara en vag idé att ni ska prata om det här projektet eller vad det är för någonting.
Mm.
Jag kan dra lite kort. Alltså, fördelen med att du skriver på vänstersidan vad som är viktigt för dig, det är att när vi skriver saker och ting så blir vi tvungna att tänka på ett annat sätt. Då blir vi tvungna att bli mer precisa. Skriva ner saker, det är ett helt annat sätt att tänka.
Man måste formulera det.
Ja, man måste formulera det. Och då suddar man kanske ut det första gången och skriver någonting annat. Så måste man ju liksom gradera de här. Oftast skriver man det allra viktigaste först och sen någonting annat. Då blir man tvungen att fundera på ett helt nytt sätt. Och det här är väldigt nyttigt. För om du inte, precis som du sa innan vi började, om man inte vet vad man vill, då kan det aldrig gå bra. Har du bara en vag idé att ja, men nästa år skulle jag vilja jobba med det här projektet, tror jag det kanske blir kul. Alltså, då kommer det ju när du sitter i situationen ändå att uttrycka massa preferenser och önskemål och sånt där, som du inte har tänkt igenom. Eller hur?
Mm.
Man vill ju inte verka framstå som en person som inte har några åsikter, eller hur? Då kommer du bara att pladdra på. Och då kommer risken vara ganska stor att du går ut från rummet sen och säger ja, hur blev det här egentligen?
Mm.
Nu ska jag börja i Kiruna i ett nytt projekt.
Mm.
Det var inte riktigt vad jag hade tänkt mig. Så när du skriver på den vänstra sidan, så då får du alltså en möjlighet att tänka till på ett mycket smartare sätt. När du skriver på den högra sidan strecket, det är alltså om din motpart, så blir du tvungen att gå några steg i den personens skor.
Mm. Och försöka sätta sig in i...
Exakt, du måste liksom, okej, Olle nu då, han vill träffa mig och diskutera det här projektet nästa år. Vad kan vara intressant för honom? Jag vet ju att han vill att det ska bli ett bra projekt, men det är lite för enkelt. Va? Det måste finnas några andra, mer specifika saker som är viktigt för honom.
Mm.
Och då börjar man försöka lista det. Kanske man bara kommer på tre grejer. Men forskning visar nämligen att det som kallas för perspektivtagande, det är en väldigt viktig framgångsfaktor.
Att förstå en andras perspektiv, ja, sätta sig in i.
Det är egentligen en av de viktigaste framgångsfaktorerna. Man har sett det i experiment otaliga gånger. För man kan mäta förmågan att se andras perspektiv. Psykologerna kan mäta det på ett ganska bra sätt. Och så sätter man folk och de får... I boken tar jag upp ett exempel där en person får förhandla med en annan om en butik och en segelbåt. Och en person ska åka ut på en segling runt jorden och ska sälja sin butik. Och så en annan som eventuellt ska köpa den där butiken. Och så när man sen mätte förmågan att se andra perspektiv.
Mm.
Men man såg direkt att de personer som hade en förmåga att se den andres perspektiv i den här situationen, de lyckades nå bättre lösningar. Alltså de lyckades hitta värdeskapandet. Att den här personen behövde ett jobb när han kom tillbaka, då kunde han få börja jobba i butiken och så vidare. Va? Trots att han inte ägde den längre. Så perspektivtagande, det är någonting som är väldigt viktigt.
Ja, men låt säga då att jag skulle... Jag kan ta... Ja, men ta att man ska diskutera lön med sin chef kanske.
Ja.
Om jag då skriver ner att jag har några delar som jag tycker som är viktiga för mig. Det kanske är lönen som är viktiga för mig till exempel. Att jag känner att jag känns inget bra, jag har för låg lön. Och sen kanske jag har några fler saker. Att det kommer vara viktigt för mig att jag vill ha lite mer ansvar eller någonting.
Ja.
Och sen försöker jag tänka mig in i min chef. Vad vill egentligen min chef? Vad är viktigt för min chef? Vad skulle det kunna vara? Som exempel, bara om vi spånar fritt. Det är inte helt lätt kanske.
Nej, det är inte helt lätt. Och det goda nyheterna är att ibland kommer man ju bara på en eller två grejer kanske.
Mm.
Men då har du ju kickat igång din egen nyfikenhet. Eller hur?
Mm.
Då vill du fråga din chef när du träffar honom eller henne. Du, innan vi börjar prata om summorna så här. Hur ser du på min roll i din organisation? Mm. Vad är viktigt när ni anställer en projektledare för det här?
Mm.
Jag funderar lite på det och jag förstår ju att det ska bli ett bra projekt och sånt här. Men om du har lust att berätta lite mer innan vi börjar om vad du tycker är viktigt.
Så att jag liksom tar reda på höger sidan.
Ja, då får du ta reda på höger sidan. Du kanske bara kom på en eller två grejer.
Ja.
En annan gång kanske du vet att det är tre grejer för du har jobbat med den här leverantören tidigare, den här personen. Va? Men så det är ju liksom det blir bra hur du än gör så att säga. Kommer du bara på en eller två grejer så har du ändå fått en incitament att ställa frågor på ett äkta och intresserat sätt som gör att du får reda på saker.
Och om jag vet då, om jag vet att min chef tycker det, värderar liksom ansvarstagande och att man som driver det självständigt och
ska känna, ja.
Om jag vet om det inför en förhandling, hur drar jag liksom nytta av det sen? För då har jag en kartläggning så, du är väldigt säker på det.
Precis, alltså nyckeln är att få reda på båda parters viktigheter. Alltså, om jag säger en sak. Vad är den största övergripande framgångsfaktorn i alla typer av förhandlingar? Så är det att få reda på båda parters viktigheter. Och det är inte lätt. Men det här är ett sätt att redan från början börja tänka de banorna. Va?
Mm.
Viktigheter. För att, ja, vi kan ta Brexit som exempel igen.
Mm.
Det här gjorde man inte. Alltså,
hur vet du det då?
Ja, alltså, jag har studerat det här och följt det. I och med att jag bor också i England så har jag haft möjlighet att följa på rätt nära håll. Alltså, det man gjorde det var att man började med en folkomröstning där man tog två positioner. Gå ur eller stanna?
Mm. Precis. On and off.
On and off.
Ja.
Och sen var det någon som efter något år som började säga, men vad står on för egentligen? Vad står off för? Det finns det lite olika uppfattningar om.
Mm.
Det måste vi försöka reda ut, för de har vi inte riktigt formulerat. Och sen börjar ju problemen, va? Ståndpunkter on and off, det är lätt. Men det är inte där framgångsfaktorn ligger. Framgångsfaktorn ligger att ta reda på vad som ligger bakom ståndpunkterna. Om man hade gjort en så att säga en djupare analys, vad är det egentligen England eller Storbritannien tycker är så att säga viktigt?
Precis.
Det är egentligen, jag tror inte, Brexit visar ju på on och off-tänkandet. Alltså, vi ska ur. Off. De vill ju samtidigt ha tillgång till, till den här marknaden. Va?
Ja.
Så det är inte så att de bara vill ur. För då har det inte varit något problem. Då har de aldrig gått med. Utan de var ju missnöjda med en rad parametrar i samarbetet. Va?
Mm.
Och istället för att liksom börja nysta i dem då. Alltså, på vilket sätt skulle man kunna ha förändrat det här som medlem? Eller vad hade man kunnat gjort för att tillfredsställa de här intressena? Och för de tycker ju också att det fanns vissa fördelar att vara med, eller hur?
Mm.
För de vill inte ge upp allting. Men och redan här hör vi att det är lite skevt. Va?
Mm, det har försvunnit det där bakom det här. Nu
ja, exakt. Och det är det som är problemet i dåliga förhandlingar. Att man tar ståndpunkt för tidigt. Och sen har man inte tänkt igenom vad den här ståndpunkten egentligen står för. Det är ungefär som om en som är gift kommer hem och säger att han vill skiljas eller hon. Och sen helt plötsligt tycker han, nej, men det kanske inte var så bra. Jag vill inte att vi ska flytta isär. Alltså det var inte så jag menar. Alltså det blir problem. Så tillbaks till din fråga då. Vad är det här perspektivtagandet och att hitta de här viktigheterna?
Mm.
Är liksom, och det låter enkelt men det är svårt. För om jag frågar dig, vad tycker du är viktigt på ett nytt jobb? Så kommer du säga, ja, men en djupare analys vad du egentligen tycker. Där du ska skriva ner tre grejer som du kan stå för. Det kommer att ta lite tid, va?
Mm, mm.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Det kommer du inte bara kunna hosta upp på 20 sekunder, och det är inte meningen heller, utan det är där möjligheter till värdeskapande ligger. Om man för båda parter kan hitta de här.
Försöka mötas i dem.
Ja, den goda nyheten är att ståndpunkter är nästan omöjliga att mötas. On and off-ståndpunkter kan ju aldrig mötas. Du kan ta både on och off samtidigt, va? Det går inte, du måste välja. Medans intressena bakom, de finns det oftare större möjligheter.
Mm.
Sen kan det finnas situationer där man är helt olika och inte ska komma överens. Va? Men utsikten är mycket större att intressena bakom kan mötas. Det finns en intressant historia som man inom forskningen brukar berätta om. Ja, man ska dela på en apelsin. Och istället för att bråka om hur man ska dela den här apelsinen mitt i tur, så börjar man prata om vad som egentligen ligger bakom. Varför vill du ha den här apelsinen? Och då visar det sig att en person ska göra en citronkaka och behöver skalet, den andra ska göra fruktjuice.
Mm, just det.
Och då kan man ta, det är ett väldigt banalt exempel, va? Men det sätter fingret på att prata om det som egentligen är viktigt.
Mm.
Det är nyckeln.
Precis.
En FBI-agent som heter Chris Voss, han har startat ett företag i USA som heter The Black Swan Inc. De pensionerar sig ganska tidigt när de är 55. Så han lär ut hur man hittar svarta svanar i förhandlingssituationer för organisationer. En svart svan Det är egentligen en viktighet som du inte känner till.
Som den andra tycker är viktigt, eller?
Ja, det är en svart svan. Mm. Begreppet svart svan kanske behöver förtydligas lite. Det är ju, det var så här, för 300 år sedan så satte fågelskådare i Norden och hade en teori om att alla svanar var vita. En av herrarna åkte till Australien. Vad tror han hittade där?
En svart svan kanske.
Ja, exakt. Han kom hem med en svart svan.
Mm.
Och sa till sina kollegor: grabbar, jag har dåliga nyheter. Den här teorin om att alla svanar var vita, den stämmer inte. Och sen dess har en svart svan fått representera någonting som kastar omkull det du tidigare har trott.
Mm. Man tar reda på någonting mer.
Man får reda på någonting, eller man tar reda på någonting som kastar omkull det du trodde. Som får allting att komma ett nytt ljus. Och det den här Chris Voss menar i sin, hans budskap så att säga, det är just att i de flesta situationer när vi ska komma överens med andra så finns det någon svart svan någonstans. Det finns någon viktighet hos motparten som vi inte riktigt känner till, som inte har kommit upp i ljuset. Konsten är ju att hitta, hur ska man fiska fram de här?
Mm.
För det går inte bara att fråga. Du kan inte bara fråga ibland. Utan det här måste ju, du måste ha metoder eller någon form av teknik eller något perspektiv för att verkligen kunna fiska på rätt sätt. Va?
Mm.
Ibland kan det ju komma fram ändå. Va? Jag har en bekant som är fastighetsmäklare. Han var inne hos en äldre dam som hade blivit änka en gång. Som bodde i ett jättestort hus utanför stan som hon skulle sälja. Och efter en stund så märkte han att Agda, som hon hette, hon var väl 85 år. Hon sa ingenting. För normalt så brukar ju kunderna börja fråga sig, ja, men hur skulle du göra för provisionen då? 50 000, det är ganska mycket pengar. Det låter dyrt. Och så. Hon sa ingenting om sånt. Så Mats, som han heter, min bekant här, han började ana lite oråd. För hon visar ingen som helst intresse alls.
Nej.
Och då tänkte han så här, okej. Okay. Hon var ju lite gammal, va? Så hon kanske hör lite dåligt. Så han drog allt igen, va? Och gick på i ullstrumporna och försökte förklara hur han skulle gå tillväga med affären och annonser och så här, va? Budgivning och så här. Agda rörde inte en min.
Mm.
Så Mats förstod att okej, här är någonting som är lite annorlunda. Så han började ställa lite frågor. Och efter en stund så säger Agda så här: du, hur blir det med hatthyllan?
Mm-hmm.
Hatthyllan. Det visar sig att det enda som Agda brydde sig om, det var den där hatthyllan i trä som satt i hallen.
Mm.
För den hade hennes avlidne make Gunnar gjort åt henne på träslöjden. Och den hade de följt dem genom hela livet oavsett var de hade bott någonstans.
Mm.
Så det enda hon satt och tänkte på. Och det tycker jag är ett bra exempel på en svart svan. Även om man har haft 1000 år på sig att ställa frågor.
Mm.
Så han har aldrig kommit till hatthyllan. Någonsin. Men det var det som var helt avgörande för henne. Och så kan det vara.
Mm. Mm. Och del 3.
Ja.
Relationen.
Ja.
Vi har varit inne lite på det.
Ja.
Lite grann.
Fixa relationen. Steg 3 då. Mm. Steg 1, positiv känsla. Steg 2, tänk till. Steg 3, fixa relationen. Det handlar ju om att göra det här på ett sånt sätt då, så att man får en långsiktig bra relation. Det här kommer egentligen tillbaka på FBI då, i början på 70-talet. Den här katastrofen i München som skedde då. Terrordådet 1972. Då satt amerikanerna och tittade på och konstaterade att de skulle ha OS 1984. Så då gjorde man en plan tillsammans med Scotland Yard för hur man skulle hantera såna här gisslansituationer. Nu går inte det alltid att hantera dem så bra som vi alla känner till. Men innan 1972 så hade man ingen plan alls. Så då skapar man de här SWAT-styrkorna som vi känner till. Som militära styrkor men också förhandlingssektionen. Och de tog fram en metodik för att fixa relationen i en gisslansituation. Och då kan man fråga sig, ja, men varför det här är intressant för oss då, för dig och mig?
Mm.
Jo, det som gör en gisslansituation så intressant ur ett komöverensperspektiv, det är att gisslanförhandlaren har egentligen ingenting att erbjuda. Om du är en gisslantagare och jag är FBI-agent
mm.
och du begär jag bara vet jag, en miljon kronor och en helikopter frilejd, så kan inte jag ge någonting, eller hur?
Nej, det är en tuff situation.
Jag kan inte ge dig liksom, om du får 200 000 och en liten hyrbil.
Nej.
Det kan jag inte, jag har ingenting att spela på. Utan det enda jag kan säga, det vet jag på förhand, att kom ut och ge upp. Och hur ska jag få dig då, som vill ha en miljon kronor och en liten helikopter eller en stor helikopter, hur ska jag få dig att tycka att det är ett bra bud? Hur ska jag få dig som gissantagare att säga ja, men det låter väl inte så tokigt. Det låter ju rätt svårt, eller hur?
Ja, verkligen.
Och då måste man, som de säger, som jag skriver också i boken, förtjäna rätten att ha rätt. Man måste skapa jordmån så att det här dåliga förslaget, ur din synvinkel, ändå får ett bra välkomnande. Och det är det som är konsten. Och det var det de gav sig på då, att ta fram en metodik. Och det är den jag skriver om i boken, Fixa relationen. För det gäller då nämligen att skapa en förtroendebaserad relation med dig.
Mm. Mm.
Och det kan ta flera veckor eller dagar eller timmar i en sån situation. Men det är också någonting vi behöver ha med oss i andra situationer när vi kommer överens med andra.
Det kan väl vara att man diskuterar med en tonåring eller med
någon,
en granne eller vad som helst.
Absolut. Alla vet precis om snöskottningen med grannen. Va? Alla vet ju hur det känns när vi kommer med ett bra förslag för snabbt. Eller ett förslag som vi vet skulle funka, men motparten säger nej i alla fall.
Mm.
Varför? Jo, vi har inte förtjänat rätten av rätt. Det räcker inte att ha ett bra förslag idag. Alltså det är inte tillräckligt för att få en annan människa, ofta, ibland. Speciellt om det är lite, det kan vara några känslor inblandade och sådär, va?
Mm.
Då räcker det inte bara att ha ett bra förslag. Då skulle alla säljare bara kunna mejla sina förslag till kunderna på en gång, va?
Mm.
Så är det klart, du behöver inte ösla tid på att sitta och prata om, diskutera saker och ting. Men så funkar det inte. Och därför är det så viktigt då att förstå. Och det här gör vi, det här gör du. Det här gör jag, det här gör alla som lyssnar rätt så ofta, varje dag. Men ibland så är vi omedvetna om vad vi gör. Så det enda jag vill göra är att tända ljuset i rummet så att man blir lite mer medveten. Ja, det är så här brukar jag göra. Mm. Ja, det är därför det funkar så bra sist. Ja. Mm.
Och hur kan man göra då? Vad är det för ingredienser i?
Ingredienser i att fixa relationerna handlar egentligen om att kommunicera på rätt sätt. Man kallar det för aktivt lyssnande, vilket är kanske en liten utsliten term då, va? Men som jag sa, vad var den viktigaste grejen i alla typer av förhandlingar? Jo, det var att hitta båda parters viktigheter. Eller hur? Och hur kommer det gå om vi bara pratar om vad vi själv tycker är viktigt?
Mm.
Inte så bra.
Jag tänker direkt på mäklare, tycker jag är bra på det. Just det där med att de är ju väldigt vana vid det, såklart också. De kommer hem till folk, men just att ta in och lära känna lite grann. Få folk att slappna av.
Och jag vet ju, i och med att jag har jobbat med fastighetsmäklarstudenter, att jag har hört fastighetsmäklare som har berättat om när de har hittat svarta sanar. Alltså som har varit helt oväntade. Det behöver inte vara så sensationellt som att en äldre dam tycker att hatthyllan är världens viktigaste grej. Det kan vara så att du kanske har gjort en affär tidigare en gång. Och du var rätt missnöjd med att fotot i tidningen inte var så bra.
Mm.
Det här ligger och skvalpar hos dig. Du kanske inte ens tänker på det. Men du kommer att bli rätt missnöjd om fastighetsmäklaren stövlar på och börjar knäppa kort och du får inte vara med och tycka till den här gången heller. För du tror att fotot i tidningen är avgörande för priset. Så om ni inte pratar om det här så kommer det inte bli så bra för dig.
Nej, precis.
Och inte så bra för honom eller henne heller. För de vet inte om den här svarta svanen. Att för dig är, när du sitter där efter en vecka och de har sagt att på onsdag kommer annonsen ut, då öppnar du tidningen. Då vill du se en bild som du tycker är bra. Så återigen, att ta reda på viktigheterna. Det låter banalt och enkelt, men det kan vara väldigt, väldigt svårt.
Och förstå vikten av att bygga en relation liksom för förhandlingens skull. För att förstå.
Ja, och här kan man också komma in på det här med kvinnor då, lite grann, när det handlar om relationen.
Mm.
Forskning som kom nu i augusti visar på att en stor del av löneskillnaden mellan kvinnor och män, den kommer av att kvinnor inte förhandlar på jobbet om sin lön. av 7,9% löneskillnad i vissa yrkesgrupper i USA så är 7% förklaras av att de inte förhandlar. Och det har att göra med den här fixarrelationen. För att forskning visar också att kvinnliga och manliga chefer, både kvinnliga och manliga chefer, de straffar kvinnor som försöker förhandla upp sin lön.
Hur kommer det så?
Det kommer av att den här stereotypen som vi har av kvinnor, att de ska vara tysta och snälla och vara nöjda att allting bara rullar på.
Mm.
Det är den som orsakar det här.
Så det blir en kvinna varken vill framstå som en bråkstake, och när de gör det så straffas de för det, för att det blir,
ja, precis,
är det utanför den liksom beteenderamen som
det är. Det finns inget, alltså en kvinna har svårt att förhandla på grund av att det blir sociala konsekvenser.
Mm.
Så de är helt rationella. En kvinna som tycker, det är så här, kvinnor dominerar ju utbildningssystemet över män. Men det kom en undersökning här i Stockholm i våras som visar på att kvinnor tjänar 90 000 mindre per år inom vissa yrkesgrupper trots att de har högre utbildning. Och det här beror ju på, till stor del i alla fall, på den här strukturella grejen att kvinnor inser och förstår att de kommer att bli straffade om de försöker på samma sätt som män. Män däremot, de stiger i status bara de försöker. Som jag sa till innan vi börjar, om du går in på ett nytt jobb i fikarummet och säger att nu är det lönesamtal, första med nya chefen, nu ska jag visa vem som bestämmer, jag ska verkligen slå på de stora trummorna. Då kommer människor tycka att det är gott gry i den där Fredrik, eller hur? Det är en bra kille. Alltså, och till och med chefen skulle, som möter dig, även om han eller hon tycker att ja, men snälla du, nu tar du i lite väl mycket, kommer ändå tycka att det är gott gry i den där killen ändå. Så du har ingenting att förlora. Får du den här jättelönen som du bråkar för, så är det bara att gratulera. Om du inte får den så kommer du gå och få någon som är vinnare i alla fall. För att de kommer tycka att den där killen, han kommer att göra nytta för oss. Han. Är han så här tuff? Det var en bra kille. En tjej eller en kvinna har ingenting att vinna på det här. Egentligen. För hon, utsikten att hon ska få det här kan vara väldigt små. Om hon försöker så blir hon straffad. Men, och nu kommer jag till själva poängen. Det här att göra med det här, att vi pratar om fixa relationer. Va? För att det finns alltså relationskostnader för kvinnor att försöka. Men forskning visar också att kvinnor är bättre att förhandla än män. Speciellt när det handlar om att komma till happy-happy lösningar. Men ja, de tenderar ibland att gå lite och springa efter Donald Trump.
Mm, vinna.
Ja, ibland. Va? Mm. Inte alla. Men vi har en tendens att det här aggressiva, hypermaskulina förhållningssättet.
Ja, men det kan jag nog förstå, ja.
För det lönar sig för oss. Då ser man till och med bland schimpanser att den som är proaktiv, aggressiv i en flock, den stiger i status.
Ja, det blir något manligt kodat där.
Exakt. Så, nu, så när Donald Trump står och liksom hoppar på journalisterna för öppen ridå, så kan vi tycka vad vi vill om det. Men hans status bland män stiger.
Mm.
Och han vinner säkert valet på det, va? Men tillbaks till kvinnorna då. De är bättre.
Har du blivit bemött av den också ifråga, alltså att det är liksom omanligt att tänka happy happy? Har du hört den?
Nej, det tror jag inte. Utan även Donald Trump-männen idag, alltså det finns ju inte så många som honom som jag möter i organisationer ändå, va? De flesta är ju ganska medvetna, kompetenta, professionella människor som förstår att ett värdeskapande leder längre än att bara försöka tävla om att vinna. Det ligger ju också i vår svenska kultur att vi ska samarbeta. Men kvinnor är bättre att förhandla än män om det handlar om värdeskaparna. Män är ju bättre om de ska liksom dela på den här kakan. Om du och jag har kakan, pengapåsen på bordet, och vi ska då få åt oss så mycket som möjligt, då är vi mycket bättre än kvinnor. Om du möter en kvinna då så kommer hon har inte en chans.
Nej.
Men om det handlar om att skapa ett värde i samarbetet på lång sikt, vilket det mesta handlar om idag, så kommer kvinnor att vara bättre än män. Speciellt om de förhandlar för andra än sig själv.
Mm.
Det här har man klarlagt i ett antal olika studier, att kvinnor som pratar för andra än jag lyckas bättre än män.
Hur kom det sig då, tror du?
Jo, det är logiskt. När kvinnor pratar om andra än jag så känner de sig bekväma med att förhandla.
Mm, ja, det kan jag förstå.
Om de pratar om sitt arbetsteam eller sin, de kan till och med tänka i form av grupp kvinnor som helhet. Va? Om de pratar om vi istället för jag, då lyckas de bättre. För de har ju oftast en högre kommunikativ förmåga, en högre empatisk förmåga, en högre förmåga att se andra perspektiv. Och den kommer till sin rätt då.
Mm, jag förstår. Del 4, vi har ju varit inne på det, jag tänkte framförallt, den, del 4 kallar du för snacka rätt.
Ja.
Steg 4.
Ja just det, det har vi varit inne lite grann
på. Ja, men Brexit där och ståndpunkt och så.
Ståndpunkter, ja det är ju oftast ett elände va? I förhandlingar. Där vi, alltså ståndpunkter, varför tar vi ståndpunkter? Jo, för att vi tycker att det är ett enkelt sätt att kommunicera det vi vill.
Mm.
On off. Det går inte att missförstå va?
Mm.
Lämna eller vara kvar i EU. Det går inte att missförstå. Och när vi känner att vi är tydliga på det sättet, då tycker vi att vi har gjort ett väldigt bra ifrån oss. Och ibland så, alltså allt är ju fråga om nyanser här, va? Ibland kan det absolut vara så att vara tydlig i en förhandling vad du vill. Det, ett visst läge kan vara väldigt bra. Va? Men att ta ståndpunkter för tidigt och för ofta, och att som i Brexit inte ha tänkt igenom vad de står för riktigt, är inte så där vansinnigt bra. Inte om vi vet att den gyllene regeln är att ta reda på båda parters viktigheter. Att vi då inte ens har tänkt igenom våra egna viktigheter, utan att vi bara sätter ner foten bara för att det låter klatschigt att säga Brexit. Det är en bra slogan, eller hur?
Mm.
Brexit. Det kan inte missförstås. Men det skickar ju signalerna i fel riktning. Och sen måste man ju, när man då har satt ner foten och sagt on eller off till varje pris, ja, då är det ju inte så lätt att hitta ett värdeskapande samarbete. För som jag sa inledningsvis, vi kan ju direkt konstatera att det här med Brexit är ju fel. Alltså de vill ju inte bara skiljas.
Mm.
Det säger de ju själv. De vill ju ha tillgång till den här marknaden.
Där de har hamnat i en debatt där man pratar ståndpunkt. Man pratar inte, eller,
nej, man pratar inte viktigheter. Liksom. Man pratar inte viktigheter, för det kräver ju en annan kompetens egentligen. Va? Och här är, om vi tar England som exempel. Engelska kulturen, som sagt, i och med att jag lever delvis i England, så har jag möjlighet att sätta på nära håll. Där har man en konfrontatorisk majoritetsfilosofi. I det politiska systemet.
Ja, det var att kolla parlamentet.
Exakt, jag tänkte precis det. Kolla på parlamentet. När de har alltså en vinna-förlora-instinkt.
Mm.
I klockan 8 på måndag morgon när de kliver in i parlamentet. Liksom.
Mm.
Och sen har de en press med Daily Mail och Sun och de här som ägs av Murdoch och de här Barclay Brothers och alla de här, som är väldigt nationalistiska.
Mm.
Som är helt oförlåtliga. Så om du har deras tradition då, att konfronteras direkt, stångas allt vad du kan, och så har du en press som, om du inte gör det, som aldrig kommer att förlåta dig.
Mm.
För då är du vek. Sist jag var där, då hade det varit en bild på Boris Johnson när han stod med nävarna. Nu har han kastat handskarna, stod det på första sidan. Alltså, om man lägger det här pusslet så förstår man att...
Det är motsatsen till det här
pusslet. Ja, om du ser resultatet. Har det gått bra? Nej, inte särskilt.
Nej.
Och de har gjort alla fel man kan egentligen.
Mm.
Och det här kan vi lära oss av. Ta inte ståndpunkter som inte ens är genomtänkta för tidigt.
Mm.
Och sen försöka reda ut det och lappa och laga och försöka... Det är ingen vidare.
Nej, för din formulering är också just att man ska istället då prata om alternativ och behov, fokusera på, alltså flytta fokus.
Ja, exakt. Man ska flytta fokus, och vi kan ta Brexit som exempel igen. De skulle kunna, som jag sa, de hade lång tid på sig att göra, speciellt när det är såna här komplexa, det är många intressenter, då måste du förankra allting i olika intressenter. Va? Egentligen så...
Mm. Förstå alla länders behov.
Ja, förstå intressent och förstå de egna. De kanske måste ha kontakter med de här mediefamiljerna. Man måste ha kontakter med oppositionspartiernas företrädare. Man måste ju ha korridorsnack. Man måste ju förankra olika saker. Vad skulle kunna gå här? Liksom. Man kan inte bara komma in i rummet och säga att bara så ni vet, det här är viktigt för oss.
Uh-huh.
Och som den här backstoppen till exempel. Jag menar, nu kommer man på liksom att det är en dealbreaker. Men forskningen har ju alltid sagt att om du har en sån viktig grej, om det är en komplex förhandling, om det är en sån viktig grej, då börjar man med den. Man måste reda ut den först.
Hur då?
Ja, den här backstoppen. Alltså reservplanen för Irland-problematiken.
Ja, ja, ja. Ja. Mm, mm, mm.
Det är ju en dealbreaker som man kallar det. Alltså.
Mm.
Där kan ju sätta stopp för alltihop. Om man har en sån, då måste man ju börja med den.
Mm.
Man måste ju då förankra i olika, med olika intressenter, med Tyskland som man har säkert relationer. Det måste ju finnas hundratals diplomater som är ute, eller tusentals hela tiden. Och liksom och sondera terrängen, alltså vad är möjligt?
Mm.
Det måste man ha gjort innan man kom på att man ska lämna EU liksom. Man kan inte ta en ståndpunkt och sen försöka lappa och laga en sån jättegrej efteråt. För då har man inga alternativ. Alltså makt i förhandlingar, det är ju att ha alternativ. Det är därför vi pratar om det, att skissa på olika alternativ.
Mm. Och behov.
Ja, och viktigheter och alternativ.
Ja, men om återkopplar till mäklar Mats där, liksom, ja. Förstå behovet och jaha, okej, okay, det är det som är viktigt för henne.
Ja, precis.
Okay, då,
svarta svanen. Alltså, ja,
tiden rinner iväg, men jag tänkte, ja. Vi kan hinna säga någonting om att ha en plan B, alltså steg 5.
Mm. Steg 5 då, ja, det är ju om allting annat man har gjort har gått åt pipsvängen, så måste man ju ha någon form av plan B. Och,
ja, precis, för att det går inte alltid. Nej, det finns liksom ingen garanti.
Det finns ingen garanti, utan det vi gör här är att vi maximerar chanserna. Sen kan du komma till den slutsatsen ändå att det här jobbet vill inte du ha. Och de kan säkert hitta någon bättre också. Eller hur?
Mm.
Så då är det ju en happy lösning att ni går ifrån varandra, eller hur?
Ja, det kan vara en plan B.
Det kan ju vara en plan B, naturligtvis. Mm. Det jag skriver om i boken är kanske lite mer när om det är mycket känslor och sånt inblandade, att du inte får gehör för att de är upprörda och sådana saker, så finns det tekniker och metoder som FBI till exempel används av, som gör att man kan få motparten då, oavsett om den tonåring, höll jag på att säga, det kanske lovar lite mycket, va? Men att i alla fall öka chanserna och få dem att ta sitt förnuft till fånga. Det finns något som kallas för jagbudskap till exempel, som gisslanförhandlare använder sig av. Så det finns en del man kan göra innan man ger upp, så att säga, om man ändå har gjort allting rätt. Va?
Mm. Det kan ju vara så att den du förhandlar med i någon situation också inte är frisk eller vad som helst.
Exakt. Alltså,
det kan ju vara extrem situation.
Ja, precis. Och det är bra att veta vad man ska göra om... Det är alltid bra med en plan B. Det är ju lite grann en maktfaktor. Va? Du känner dig trygg om du har en plan B. Det har man ju inte haft i Brexit, så att säga. Utan där lappar man ju lagar efter läget. Liksom.
Ja. Och... Tacksamt exempel att prata om för dig också.
Ja, det är ganska tacksamt.
Underbyggt motsatsen till Brexit.
Ja. Ja, men det är kul att man har lyckats, eller kul ska jag inte säga, men det är intressant att man har lyckats gjort, jag ska inte säga allting fel, det låter lite raljerande kanske, men man har brytt emot det mesta som forskningen har konstaterat, har man gjort annorlunda från början, så kan man säga.
Mm.
Det är möjligt att det hade kunnat gått bra, men det gjorde inte det nu, va? Men ja.
Ska vi runda av?
Ja.
Om man lyssnar på det här och vill nå dig, ställa en fråga till exempel.
Ja, man kan ju gå på min webbsida, så har jag någonting som heter Fråga Åge till och med, där jag lägger upp en blogg och lite frågor och sådär.
Man googlar fram dig så kommer man till hemsidan.
Ja, precis. Skriver man happy happy på, så kommer man rätt.
Mm. Tack för att du var med i programmet.
Tack själv.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.